Guds frid och välkommen till denna bibelklass som anordnas av SFC. Vi som kommer höras i det här programmet är Janne Jojärvi och
Pauli Löppenen.
Vi kommer att ha ämne för den här bibelklassen, eller ämnet kommer att vara Paulus liv. Och vi kommer inleda den här bibelklassen med att sjunga svensk Sionsång 77. Och efter det så håller vi en gemensam inledningsbön. Vi läser Fader vår. Och påbörjar Paulus liv från start i kronologisk ordning.
Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen.
Vi har gjort i ordning här ett bildspel med mycket av Sauls och sen Paulus liv helt enkelt. Och just det här bildspelet börjar i samband med steningen av Stefanos som blev den första martyren.
Ja, i samband med det så nämns Saul för första gången i Bibeln, vad vi vet i alla fall, då han står och håller mantlarna för dem som stenar honom.
Han deltar väl inte aktivt i själva steningen, men han tycker ju att de som stenar gör rätt i att ta död på den här första martyren Stefanos. Eftersom Saul är väl också driven av hat mot kristna redan i det här skedet.
Exakt. Hatet fortsätter ju. Han blir ju väldigt ivrig i sin jakt på de troende. Och han söker efter tillstånd från. Vem är det han får tillstånd från?
Jag vet faktiskt inte vilka. Jag skulle tro att det är de judiska styrande. Jag vet inte helt exakt vem som ger detta tillstånd.
Ja.
Men svart på vitt på pergament får han ett tillstånd att fritt jaga och fängsla så många kristna han kan.
Mm.
Och det gör han ju med en iver.
Japp, en mycket beslutsam man.
Ja, han blir ju de tidiga kristnas skräck i decennierna efter Jesu död, helt enkelt. Och det håller han ju på med ganska länge, ända tills på vägen till Damaskus.
Och det är en väldigt bekant händelse för de allra flesta, eller jag skulle säga alla.
Absolut. När Gud uppenbarar sig ett starkt sken och förblindar Saul. Och talar direkt till Saul och frågar varför förföljer du mitt folk och mina barn?
Ja.
Och jag vet inte, vi skulle ju kunna göra en kort resumé av vad som händer i den berättelsen. Först och främst blir han ju förblindad. Men han får ju även, för han själv blir ju mer eller mindre panikslagen och förstår att det är Gud som bestraffar honom.
Exakt, den Gud som han faktiskt har jagat, eller vars barn han har jagat.
Precis.
Så han ångrar nog sig väldigt mycket när han blind leds in i Damaskus.
Ja, för han får faktiskt rådet eller uppmaningen av Gud att sök dig in till Damaskus. Där kommer du möta på en man som kan
hjälpa dig.
Och den här mannen Gud talar om är Ananias. Eller är det Ananias? Jag vet inte hur man
uttalar det. Ananias skulle jag väl säga.
Ja, vi säger Ananias. Och han får ju den tacksamma uppgiften från Gud att nu har vi en man vid namn Saul som satt skräck i de kristna med sin jakt. Och Gud då ber Ananias att möt upp Saul och hjälp honom att få sina synder förlåtna och bli en troende man.
Mm.
Och som Gud uttryckligen säger, ett verktyg i Guds hand för att att sprida budskapet och tron. Man kan ju ganska lätt tänka sig in situationen som Ananias befinner sig i när han får förfrågan att möta upp den som han kanske fruktar mest av allt. Men han är ju en gudfruktig man och hörsammar Guds befallning.
Och det går ju bra. Saul omvänds till tron av Ananias och får ju sin syn åter. Och Ananias presenterar honom för troende i Damaskus, där han blir, så att säga, välkomnad.
Ja, och ganska omgående börjar ju faktiskt Saul att predika budskapet och budskapet om Jesu korsfästelse och död och hur han som Guds son har frälst oss från våra synder. Och det gör han ju i Damaskus ganska intensivt direkt efter sin omvändelse. Ända tills hans forna, vad ska vi kalla dem, kumpaner i jakten på kristna. Judarna inte ser med blida ögon på Sauls förräderi.
Ja, de är väldigt förvånade. Det här var ju någon som skulle hjälpa till och jaga reda på de där troende. Plötsligt så har han slutit sig till dem och predikar om Gud. Så de vill planera att döda honom, vilket de andra troende får reda på och hjälper Saul att fly genom att bli nerhissad i en korg från muren, stadsmuren. Och han tar sig till Jerusalem först, vartifrån han flyr sen vidare sjövägen till Tarsus, vartifrån han är också, där han är född.
Och utifrån Bibeln sett så befinner han sig i Tarsus ett ganska långt tag. Man skulle kunna kalla att han håller låg profil.
Ja.
Ända tills han får besök av andra troende, och framförallt en av de andra apostlarna som heter
Barnabas.
Barnabas, precis.
Men här har det hänt lite intressanta grejer, att de troende apostlarna har ju blivit väldigt hårt förföljda i Jerusalem. Vilket har gjort att de har spridit ut sig. De har alltså flytt fältet där i Jerusalem, men fortsatt predika. Och det gör att de predikar på ett mycket större område nu. Och det kommer sig att Barnabas är i Antiochia och predikar. Och han behöver helt enkelt hjälp, för det är så många som vill bli troende. Så Barnabas kommer till Tarsus för att hämta Saul att hjälpa honom.
Mm. Och de fortsatte ju predikandet tillsammans i Antiochia. Och det blir ju lite utav en central ort för dem. Om vi skulle säga troende mer eller mindre i landsflykt. Eller åtminstone så har de ju blivit utjagade från trakten runt Jerusalem.
Ja.
Upp norröver, som man kan se på kartan här.
Och vi kommer ju senare till Paulus missionsresor, men de utgår allihopa från Antiochia, så det blir hans hemmabas. Och då är vi egentligen framme vid första missionsresan, där, vad heter det, ja, året är väl ungefär 44 efter Kristus, då Saul, förresten ska vi fundera på när Saul tar sitt andra namn.
Var? Ja, det som nu när vi satt och gjorde lite, läste på lite här inför, så kändes det ju som att i samband med den här första resan. Och det som är, och just med namnet, det är ju att han heter ju Saul, och Saul är ju hans hebreiska namn. Medans Paulus är det grekiska namnet som han sen senare kommer att använda mer.
Så det namnet hade han från början, men han bytte vilken han använde.
Ja, precis. Och jag, i alla fall inför den här bibelklassen, så fick jag, har i alla fall en minnesbild att namnbytet sker när han omvänds.
Ja, exakt.
Och jag tror att det är kanske mer så man ser på det. Men det kanske inte är helt strikt när han börjar använda sitt grekiska namn mer frekvent eller inte.
Exakt.
Men de tar båten över tillsammans, i alla fall till Cypern. De reser runt och korsar hela Cypern och predikar i olika sammanhang, allt ifrån synagogor till hedningar ute på landsbygden.
Ja, de verkar inte akta sig för, de försöker predika för både hedningar och judar genom hela sin missionsresa.
Ja, och Paulus då, med sin judiska bakgrund, han har ju en given plats och kunna predika i.
Ja, han har full tillåtelse att komma till synagogan.
Ja, precis.
Och det sägs väl att han är ganska lärd man.
Ja, han nämns ju som farisé, alltså ja, lärd jude.
Exakt. Så han kan ha en viss talang för att lägga fram sina ord.
Det har han alldeles säkert. Ja. Och det gör han. Det gör han med bravur. Till ett ganska högt pris kommer vi att komma fram till under hans resor här, kommer vi att se att det kostar på att predika för, ja, för vitt och brett. Men efter de är, jag vet inte om man ska säga klara, men de blir ju färdiga på Cypern och fortsätter sin missionsresa och tar båten över till fastlandet igen.
Vi har valt att det här är moderna Turkiet.
Ja, precis.
Men vi kallar det framöver för mindre Asien.
Ja, och exakt vart den begränsningen, eller in mindre Asien, hur den gränsen ser ut, är väl kanske lite oklart. Men vi gör så, för att göra det enkelt. Så, för det är ju ett väldigt vanligt begrepp man hör under predikningarna, just mindre Asien, eller som på finska...
Vähä-Asien.
Ja, precis. Så vi väljer att använda det begreppet här då. Och på fastlandet så fortsätter de ju i samma stil. Helt enkelt. Mm. Och predikar både för judar och för hedningar. Och för hedningar kanske är på sin plats och förklara. Det är ju kanske inte så vanligt, framförallt för de yngre i våran publik här. Mm. Och hedningar är ju egentligen strikt taget alla förutom judar. Så...
Ja, är det så att judarna såg sig som lite mer värda? Eller att de var ursprungsfolket i
absolut.
Landet? Eller?
Ja, och Guds utvalda ansåg det väl sig vara också.
Ja, just det.
Och under den här resan, eller den här resan uppe i mindre Asien, så får de ju dels, som vi sa, de blir förföljda och slagna och får det ganska tufft på många ställen, men också väldigt mycket åhörarskaror som vill tro budskapet. Mm.
Det bildas lite små församlingar där de har varit. Och anhängarna, det finns många som vill tro på Gud. Och att Jesus har dött för deras skull. Men det är inte så populärt bland judarna som egentligen kom efter honom, eller vad ska man säga?
Ja, de judarna själva, dels så självklart kommer de med kritik och så, men också så gör de ju allt för att uppvigla folket och kasta ut Paulus och Barnabas. Mm. Och är det någonting som de kan, judarna, så är det just att sätta folkmassan i rörelse för att skapa lynchstämning och mobbar för att få ut de här två som sprider det här upproriska och ganska, ja, det är ju kontroversiellt att predika om Gud på det här viset. Så judarna, de lyckas ju på många orter, och framförallt här i Konia och Lystra, där så kommer ju de här lynchmobbarna i kapp. Och i ett skede där så blir ju Paulus stenad. Mm. Och man tror att han är död. Man släpar ut honom ut för stadsportarna, lämnar honom åt sitt öde. Men
han överlever.
Han överlever.
Och försöker fortsätta. Eller
han fortsätter sin färd ner till staden Derbe.
Ja.
Och där får han åter stora skaror. Och det bildas också församlingar där.
Mm.
Och faktiskt här, det kommer vi återkomma till lite längre fram på hans nästa resa, så kommer han ju från en av de här församlingarna få en väldigt kär följeslagare.
Exakt.
Men efter besöket i Derbe där så vänder de hemåt igen.
Ja, samma väg tillbaka blir det väl.
Samma väg tillbaka, och tar till slut båten hem till Antiochia.
Mm.
Som är, som du tidigare sa, lite utav en hemmabas för Paulus. Och många, ganska stor skara troende.
Ja, exakt. Antiochia är vid den här tiden Syriens huvudstad. Och där får de väl vara i fred.
Ja,
helt enkelt.
Helt enkelt. Budskapet som de kommer med tillbaks till Antiochia, till de övriga troende, är ju att
det finns enorma skaror som vill bli troende.
Ja,
eller som har blivit redan. Det har bildats församlingar.
Så även om det var motgångar under resan, så är ju ändå det positiva just att det finns mycket som folk som vill bli troende, och att det finns unga små församlingar runt om omkring i mindre Asien.
Efter första resan tar sig till Jerusalem för att samtala med rådet.
Ja, för under de här resorna så har ju Paulus och Barnabas haft en ganska het diskussion hur de ska göra. De är ju, som så många andra, de är ju judar. Och enligt judisk tradition så
Är de omskurna?
de är omskurna. Och de har diskuterat under sina resor att hur gör vi med dessa hedningar som nu blir omvända och blir troende? Krävs det att de också blir omskurna för att följa den rätta tron? Och det här är en av frågorna man tar med sig ner till rådet nere i Jerusalem, vart de äldre apostlarna och församlingsäldste finns. Om man diskuterar de här sakerna. Och säkert efter ganska långa diskussioner så kommer de överens och
Till
det
ett
finns en
beslut.
samsyn
Ja.
som så ofta är inom och så är det väl än idag att man eftersträvar att med församlingen komma till en samsyn.
Exakt. Är man inte överens så diskuterar man och kommer fram till en gemensam ståndpunkt.
Precis.
Och i det här fallet kommer de fram till att omskärelse inte har något med tron att göra. Att det är en judisk tradition, men den är inte nödvändig för att bli troende.
Och de reser efter detta besök hos rådet så reser de tillbaks upp till Antiochia. Och här på bilden ser vi att de har fått med sig en följeslagare till. Kommer du ihåg vem det är? Han kommer följa
Nej.
med Paulus på nästa resa.
Är det Silas?
Det är Silas som följer med upp från Jerusalem upp till Antiochia.
Så var det ja. Han kom med redan där.
Ja. Och vi ser här på årtalen att det är ganska tätt mellan resorna. Redan om det nu runt år 49 så beger sig Paulus och Silas iväg på Paulus andra missionsresa.
Exakt. Och den här gången tar de landvägen.
Det gör de och börjar med att besöka de här unga nya församlingarna runt om i mindre Asien. Vi minns ju att de gjorde helt om i Derbe senast. Och det är väl dit de reser först.
Ja.
Och där träffar de ju på en ung man vid namn
Timoteus.
Timoteus. Och Timoteus slår ju följe med Silas och Paulus här på resan. Så han lämnar sin hemort där i mindre Asien och de reser iväg. Man skulle väl kunna säga nordväst upp mot, ja, där dagens Istanbul ligger. Paulus, han får ju besked i sin dröm om vart han ska bege sig.
Ja,
Han
just
drömmer
det.
ju om den här makedonska mannen som ropar på hjälp att han ska komma över. Och Makedonien på den här tiden ligger ju på andra sidan det här vattnet. Och då passerar vi ju gränsen från Asien eller mindre Asien över
Till
till
Europa.
europeiska kontinenten. Ja. Så de tar båten över till europeiska kontinenten. Och hamnar i Filippi.
Jajamän, och Filippi, där händer två saker som är välkända. Där den första händelsen är att den första europeen som blir troende är kvinnan Lydia. Och hela Lydias familj omvänder sig till tron och blir döpta.
Ja, det ser vi här på bilden när Timoteus döper Lydia och hennes familj. Men sen är det ju någonting som händer i Filippi.
Ja, exakt. Här kommer väl in att det är en kvinna som är, ja, vad ska man säga?
Hon är besatt.
Besatt av onda andar
Ja.
som förföljer dem eller kommer efter dessa troende apostlar. Och Paulus botar henne,
Och driver ut de här
driver
onda
ut.
andarna, ja.
Exakt. Men någonting är tokigt där. Vi vet väl inte exakt varför, men det mottas inte bra av dessa från Filippi. Och de blir gripna. Så Silas och Paulus, blir gripna, ganska omilt behandlade och kastade i fängelse. Och här har vi en väldigt bekant händelse. Det, när de sitter där i fängelse så börjar de sjunga.
De gör det. Ja. Under natten där så sjunger de. Så medfångarna är ju mer eller mindre hänryckta av deras sång. Mm. Och de även i den här hemska situationen tackar ju Gud.
Ja.
Som de övriga medfångarna säkert har ganska svårt att förstå i deras situation.
Jajamän.
Och lite senare på natten så händer ju den här bekanta händelsen. När...
En jordbävning som skakar till där och dörrar öppnas, bojor brister. Och de har all möjlighet att smita. Precis. Vilket de faktiskt inte gör. Men det tror vakten som har sovit på sin post. Och när han ser att dörrarna står öppna så är han säker på att de har smitit rymt. Och han tar sitt svärd för att ta slut på sitt liv. Men han stoppas av Paulus. Där han meddelar att vi är kvar fortfarande.
Samtliga fångar är kvar.
Ja.
Och säger att gör det ingenting illa.
Mm.
Och han blir oerhört tacksam självklart. Ja. Fångvaktaren. Och bjuder helt enkelt in Paulus och Silas till sitt hem.
Yeah.
Och i hemmet där så hela familjen får bättringens nåd och blir troende.
Och vi ser, döpta.
Ja, vi ser även här på bilden hur de även blir döpta. Hela familjen. Så den fångenskapen slutar ju i någonting väldigt gott. Och efter en stund så lämnar ju, som så många gånger tidigare också, så lämnar dessa apostlar för att fortsätta till nya städer, nya orter och sprida budskapet.
Mm.
Och den här gången så lämnar de ju för de först så besöker de Thessaloniki och Berea och sen hela vägen ända ner till Aten. Så de följer grekiska kustbandet ner till Aten. Mm.
Det är otroligt långa resor egentligen. Så att...
Fantastiskt långa resor till fots.
Ja, exakt.
Så nu förstår man uttrycket apostlahästarna. Det är ju, det brukar man ju säga om när det är fotvandringar. Det är frågan om. Och dessa apostlar är ju själv för sitt namn. De rör sig enorma sträckor. Och ingen rast och ingen ro, utan varje samhälle, varje möjlighet att sprida budskapet tar de i akt. Och många gånger blir de utjagade ur både byar och samhällen, men de fortsätter oförtröttligt.
Mm. Ja, tuffa var de.
Det var de. När de anlände till Aten, så här, det finns ju en hel del händelser just i Aten som man hör ibland i predikningar. Det är väl inget som vi tänk oss dyka ner i, men det finns ju...
Det har ju lite grann att göra med de grekiska gudarna, den mytologin.
Ja, de var ju väldigt troende redan, men det hindrar ju inte Paulus och Silas arbete. De
missionerar på.
De missionerar på och uppsöker de högsta i Aten och predikar om händelserna i Jerusalem och frälsningen.
Mm.
Och även där får följarskaror och det bildas små församlingar.
Mm.
Innan man fortsätter vidare över sundet, över till Korint. Det kanske vi ska nämna redan nu, att Paulus kommer ju vårda dessa nya församlingar.
Brevledes,
och han kommer ju återbesöka många av dem också. Ja. Men just att det vi hör ofta i predikningar, det är när man refererar till dessa brev som...
Korintherbrevet.
Till exempel.
Så att, och i Korint så stannar Paulus och Silas och Timoteus. Ja, i, vad stod det? 1,5 år.
Mm.
Och så att där bildas det väl en väldigt stor församling, kan man tänka sig. Så att... Ja, och efter dessa år så är det dags sen att börja bege sig lite hemåt. Men den färden går via Efesos, också en väldigt bekant församling, eller ja, som nämns i Bibeln väldigt ofta.
Absolut. Så de tar båten över och hamnar först i Efesos, som då ligger på det som är i dagsläget är Turkiet, på fastlandet där.
Ja.
En kuststad då. Och nu vet jag inte helt säkert hur länge han blir där, men i alla fall så predikas och det etableras även församlingar där innan han beslutar sig för att resa hemåt till faktiskt så reser han ganska raka spåret till Jerusalem för att besöka de gamla apostlarna och de äldste i Jerusalem.
Ja, han hade mycket goda nyheter att komma med. Guds ord sprids väldigt fart där borta.
Mm. Och man inser ju här hur stor betydelse denna förföljare av kristna verkligen får som ett verktyg i Guds rikes arbete här.
Absolut.
Och gör den här resan och faktiskt upprättar så många församlingar runt om i det här området. Det är ju en fantastisk vändning. Och efter besöket i Jerusalem så återvände han ju
till sin hemmabas.
Ja, som vanligt till Antiochia, sin hemmabas i Syrien då. Ja, efter drygt 2 år hemma i Antiochia så är det dags igen för att bege sig ut.
Paulus tredje missionsresa. Och den går vidare till de församlingar han har redan varit med och startat. Så att nu rör vi oss samma väg som andra missionsresan. Till de olika små församlingarna, sen vidare till Efesos.
Och där stannade han ju ganska länge.
Ja, var det inte 2 år?
Jag tyckte det stod 2 år när vi läste på lite här inför.
Exakt. Och det kan man väl nämna att när han väl är stilla länge, eller han skickar ju ofta brev till de andra församlingarna, håller kontakten och kommer med goda råd hur man ska leva som troende.
Ja. Och det är ju därför vi ganska ofta hör att man återgår i predikningar också till de breven. För de råden gäller ju även idag för oss troende.
Exakt. Det
finns ju mycket som man kan ta till sig och bör ta till sig från dem. Mm. Det är ju en liten händelse som, det är ju någonting som händer där i Efesos som vi har här på bilden också. Det är ju så att Paulus, han predikar ju om att alla dessa avgudar som finns, som är väldigt vanligt runt omkring med avgudar. Han säger ju att det är fel och att man då ska bara tillbe Gud, så som det står i budorden rent av.
Jajamän.
Men det finns ju folk som tjänar pengar på och gör dessa av gudabilder såklart.
Exakt, det pratas om silversmederna i Efesos. Som tjänade fina pengar på att göra avbilder av dessa andra gudar så att säga. Så de protesterade, det blev upplopp i Efesos. Och några av dessa troende blev gripna, förda till torget. Men det lugnade ner sig och de var förklarade oskyldiga i alla fall.
Ja. Och efter det fortsätter ju Paulus sin resa upp mot bekanta Filippi igen.
Exakt, till Makedonien.
Till Makedonien, och han besöker väl, han är väl hela vägen ner och besöker
Aten och
Korint.
Korint också. Vad händer med er sen då?
Det är väl inga jättesådana där händelser som faller, alltså som man kommer ihåg på något sätt från tidigare. Men de reser ju tillbaks uppåt och Paulus börjar ju planera på att resa tillbaks till Jerusalem.
Ja, vi kan ju nämna det att varför man egentligen reser, varför han tar de här resorna är ju mycket för att stärka de troende i de olika nystartade församlingarna. De är inte många år gamla de här församlingarna nu, utan och de behöver råd hur de ska leva som troende, och som vi alla behöver. Och så att de får besök av, så att säga, apostlarna.
Mm.
Så att det är nog mycket målet med resorna, att verkligen ja, ingjuta mod i församlingarna.
Och det känner vi ju av nu i dessa coronatider också, när man är ganska isolerad.
Ja.
Även om vi nu i det här formatet digitalt har möjlighet att lyssna till Guds ord. Men det är ju viktigt med att få höra det och få möjlighet att besöka varandra och andra troende för att bli stärkt i tron.
Absolut.
Och ska man dra paralleller till den tiden när fortskaffningsmedlet var fötterna, så förstår man ju att det var ju ganska isolerat. Så Paulus resor är ju väldigt viktiga, självklart, för att hålla de här församlingarna troende och hålla dem,
ja,
stärka dem i tron, helt enkelt.
Exakt.
Och han kommer ju sen, han, som jag sa tidigare, han börjar planera sin resa hemåt mot Jerusalem.
Ja.
Och han återvänder ju till Efesos så småningom, på vägen till Jerusalem. Och redan här så börjar ju han bli lite för, eller han får några uppmaningar av,
ja, av de andra troende, att det är inte värt att resa till Jerusalem, att det är för farligt. Du kommer bli gripen.
Precis. Och det är ju ganska mycket det som händer. Han anländer ju sen till Jerusalem och möter upp. Han blir ju varmt omhändertagen av sina troende i Jerusalem. Men ganska snart får ju judarna tag på honom och griper honom. Och blir överlämnad till de romerska soldaterna som styr här på den här tiden nere i Jerusalem.
Ja, och där slutar väl egentligen på en berättelse för idag i alla fall.
Det tycker jag att den gör. Det är ju ganska mycket kvar ändå av, inte i år räknat, utav Paulus liv faktiskt. Men mycket av det som finns nedtecknat i Bibeln, brevledes, så skrivs ju faktiskt sen efter att han blir fången, och han blir ju faktiskt skickad hela vägen till Rom. Men det får nog bli ämne för kanske en uppföljning, vem vet.
Ja, vi får se om, eller om det här var intressant att lyssna på, om det finns skäl att återkomma med fortsättningen av Paulus sista tid.
Ja, och förhoppningsvis så har alla som har sett och lyssnat, framförallt kanske de yngre ungdomarna här, fått en lite klarare bild av vem Paulus var och hur stor påverkan han har haft just i den tidiga fasen av den kristna tron,
ja,
decennierna efter Jesu död.
Ja, det var ju faktiskt han som kom med tron till Europa.
Ja.
Där det sen senare spreds ända till oss.
Och förhoppningsvis så med de här resorna, så nästa gång när man hör predikningar om dessa brev som är väldigt återkommande, så kan man kanske sätta dem lite i en kontext och förstå att Paulus verkligen har rest runt omkring och besökt och tagit mod till sig och predika i alla möjliga sammanhang.
Mm.
Och hur viktigt det är än idag att vi vågar fortsätta missionsarbetet.
Då avslutar vi den här bibelklassen med Sionsång, svensk Sionsång 89. Tack för att ni har varit med oss och lyssnat ikväll. Och vi önskar er Guds frid.
Guds frid.